Jag har haft en del underliga drömmar på sistone. I en av dessa satt jag på en buss. Tror det var i Göteborg eller någon halvstor brittisk stad. Chauffören skulle svänga in på en mindre körbana, en liten passage man kunde ta för att slippa en stor, vältrafikerad korsning. Ett högt duns. Det både hördes och kändes av den plötsligt avstannade trögheten av bussens fart. Dörrarna öppnades och folk var ivriga att gå ut för att se vad som hade hänt. Inte jag. Det fanns inget jag ville mindre i världen än det. Jag visste redan vad som hade hänt. Jag tog ett djupt andetag som övergick i hyperventilering och stängde mina ögon innan jag tvingades se den mörbultade i stycken slitna resten av en människa. Dödsfall är så obehagliga i drömmar. Det är som på film, fast på riktigt. I verkligheten är det inte alls som på film. I den andra var det jag som förgicks. En underlig man, eller entitet om inte annat, hade presenterat ett snabbt och smärtfritt sätt att ta livet av sig. Jag kunde inte bestämma mig på stående fot, men han pressade på, det är nu eller aldrig, och lyckades ändå ganska lätt övertala mig. Mina stående fötter blev plötsligt sittande och rätt så kalla på kuppen. En tickande klocka uppenbarade sig i mitt synfält och räknade ner från 45 sekunder. Rummet i vilket jag satt var Kiki-rummet, insåg jag plötsligt. Men Robert var inte där. Jag ringde upp honom på Discord. Jag ville interagera med en människa en sista gång innan allt tog slut. Och äntligen svarade han när det bara var 15 sekunder kvar. Jag kände hur allt bleknade och hans ansikte på skärmen hade luddiga konturer. Allt hade det. Det var knappt att jag lyckades få ur mig de tre orden jag hade att säga innan jag vaknade. Jag dör nu. Blev förvånansvärt lättad när jag vaknade där mitt i natten. Antar att jag trots allt vill leva mer än jag vågar erkänna. Lite roligt också att, kanske smickrande att det var Robert jag ringde. Sista 15 sekunderna av mitt liv. Jag har ätit underligt få semlor för att ändå vara säsong nu. Det brukar vara en av få glädjeämnen under vinterns sista kalla grepp om oss. Förra året tror jag att jag snittade på 3 tvåpack i veckan. Det är väl inte så gott längre, men det är inget som är något vidare gott längre. Jag vet inte ens om fettisdagen ligger framför eller bakom oss. Swishnummer är 073-875-5896. Länk till boken finns i beskrivningen. Och så kan ni gå med i eftersnacksgruppen på Facebook om ni vill. Behövs lite mer aktivitet där. I övrigt, tack för att ni lyssnar och tack för att ni finns. Ni gör mig glad.
Fingertips have memories.
Flytten närmade sig med stormsteg. Och vad gjorde jag? Jag besökte Simon Gärdenfors. Jag kollade igenom hans hyllor av böcker och seriealbum. I en hög, osorterad trave publikationer som levde på lånad tid som ett gängatorn man dragit ut jämna bitar på varje sida från, bara tillräckligt för att den just precis skulle hålla balansen, såg jag en antologi där Don Park medverkade. Funderade på om jag skulle ta upp en sak angående hans ex och en kompis som blivit förödmjukad på en livepodd, men jag höll mig nog för god för sånt. Det var inte därför jag hade åkt dit. Jag var där för att låna en bok av serietecknaren Ivan Brunetti, mästaren av misantropi och självhat, som var en vanlig förekomst i det gamla Megapyton. Jag lämnade ungkarlslyan till utseende, även om han höll rent, med boken, efter att ha avlagt löfte om att återlämna den i samma skick när jag läst färdigt. Simon var väldigt nitisk med sånt. Fan, att det här var så nära in på flytten. Jag började redan fundera på hur mycket det skulle kosta att ersätta den, när jag förmodat skulle skada den i flytten. Have you ever dreamed of killing all the stupid people? Not just the unintelligent people, but the sort that don't know anything about anything, yet seem to have opinions about everything. They're only too ready to offer you their advice about how to run your life. And yet look at how they run their own lives. På tal om mästare av misantropi. Jag fick anledning att återkomma till Simon snabbare än väntat, innan jag ens börjat läsa boken Misery Loves Comedy. Det var en vanlig dag på jobbet, med den vanliga magkatarren, eller vad fan det nu var. Och det vanliga poddlyssnandet, som jag inte ännu hade insett försämrade min prestation under kamningen. Jag hade börjat tröttna på att lyssna om specialisterna för femte gången. Jag skulle inte hitta minsta kon av Jenny där, hur mycket jag än sökte. Hon var borta. Inte ens i det där avsnittet där Albin pratade om att det skulle bli olagligt för judar att äta bajs, som jag hade lyssnat på innan jag pratade med henne den där specifika kvällen. Jag mindes inte ens vad vi hade pratat om då, förutom att jag satt nere i musikrummet och spelade Tetris och Jenny frågade mig om veckans avsnitt. Det måste ha varit måndag. Nej, jag ville höra något annat, något nytt. Jag hade kört in de gamla djurspåren så länge. Jag ville bli förvånad, jag ville bli nykär och inse att det fanns annat att kämpa för än det föråldrade. Ta mig med storm. Jag uppdaterade Acast-listan genom att dra ner på skärmen och se den krökta pilen jaga sin egen svans. Se där, nytt avsnitt av Bibliotek. Död vänskap. En Johannes Nilsson-berättelse. Och poddens omslag. En gammal bild från en lägenhetsfest att döma av Simon G. Det här kunde inte vara annat än bra. Jag hade haft några fina stunder på jobbet när jag hörde Johannes röst i podden Herrklubb med Malcolm Tjejune. Men var det något jag aldrig kunde få nog av så var det hans självbiografiska berättelser. Och jag blev golvad. Det började med att han läste upp den gamla mejlkorrespondensen han hade fått publicerad i Det grymma svärdet. Och när den dryga timmen avslutades med att han informerade om att det fanns 7 timmar till att lyssna på nu direkt för den som pungade ut 80 spänn, tog det inte många sekunder för mig att skriva in telefonnumret och beloppet på Swish. För fan, jag hade betalat det 5-dubbla lätt. Det hade allt man kunde önska sig. Skvaller om seriefandom, David, Daniel Ahlgren, Simon, Kalle, kompisgänget Hjärna. Skamlöst utlämnande av själv och andra. När jag kom hem hade jag lyssnat på 3-4 avsnitt och jag skrev till Simon och frågade om han var medveten om berättelsens existens. Jag tillade också att den var skitbra och började rada upp olika saker som nämndes. Han svarade okaraktäristiskt snabbt att han inte ville veta. Jag skämdes en kort stund, visste inte att det var så känsligt för honom. Sen fortsatte jag lyssna. För att vara någon som upphöjde det självbiografiska berättandet som den högsta av konstformer, oavsett personliga konsekvenser, kan man ha tyckt att han skulle haft hårdare hud. Speciellt med tanke på hur mycket han själv hade lämnat ut andra. I alla fall, jag vill passa på att rekommendera den till alla som tycker om det här jag gör nu. Jag är skyldig berättelsen mycket. Finns att höra som en del av Bibliotek Premium. Sök på bibliotek i era poddspelare så kommer ni hitta mer info. Vad man än kommer fram till för slutsats kommer ens bild av de inblandade vara förändrad efteråt. People change. Time moves on. Every midnight, it's itself to dawn. When you left, I didn't think it's strange. After all, people change. I met a man who loved everything. People change. And he died in a flood of shapes. That's just evil. I'm autumn. A cold wind blows. Give your love, your disappointment, or exchange. After all, people change. Det var den 27, inte många dagar kvar till dagen F. Jag satt och kollade på någon tv-serie och slängde ett öga bort mot mobilen som blinkade blått. Inte en, utan två notifieringar om Tinder-matchningar. Efter att ha gjort en snabb sortering efter brådska började jag skriva till den ena av dem. Främst var det väl baserat på attraktionsgrad, men ingen av damerna var riktigt i min smak. Den ena hade dock skrivit i sin bio att hon var i Stockholm över helgen bara, vilket var en faktisk brådskande faktor. Hon var tämligen jämn i ålder med mig faktiskt, något år äldre kanske, men inget av betydelse. Faktumet att hon bara var i stan över helgen gjorde mig gott. Det tillät mig att gå rakt på sak, pang på rödbetan. Vill du ses över en öl istället för att skriva dagligen i flera veckor tills det rann ut i sanden? Alexis, den ryska tjejen, hade jag för i helvete snapchattat med i ett halvår nu utan att träffa henne. Och det var inte att jag inte försökte. Hon skickade då och då lättklädda bilder på sig själv och hon var så fruktansvärt sexig. Men det mest sannolika var väl att hon gillade uppmärksamheten bara. Jag var säkert inte den enda mannen hon höll på halster. Det blev jackpot direkt med hon på Tinder. Hon ville träffas redan nu ikväll. Hon skulle ut ändå, vilket borde ha varit ett dåligt tecken. Tjejer ska aldrig ut ändå, utan sällskap. Det skulle väl inte bli en typisk dejt. Men, tänkte jag, det förhindrade inte att det kunde leda till något. Hon kanske hade riktigt störiga kompisar som vi kunde snacka skit om när de gick ut för att röka. Och så skulle hon följa med mig hem och inte alls bry sig om att det var lite ostädat. Och så skulle hon låta mig dyrka hennes nakna kropp och dyrka upp alla hennes kåta hål och faktiskt få orgasm efter samlag. Eftersom det här var någon magisk värld där mirakel var realiteter. Jag fick hennes mobilnummer och åkte in till Medborgarplatsen med sikte på Söderkällan. Om hon inte hade tänkt sig något annat ställe, det vill säga. Jag fick inget svar på sms, men satte mig där ändå. Det kunde ju inte skada att ta sig en välkomstdrink i form av en större stark medan jag väntade. När hon svarade visade sig tyvärr att hon befann sig på en nattklubb med dansgolv och hög musik. Låt mig utveckla. Det är ingen total dealbreaker, även om jag inte ser någon möjlighet för att jag skulle tycka om grejen i sig. Tiggare kan inte vara väljare. Men min medgörlighet förutsätter en tidigare etablerad attraktion. Om Jenny hade velat gå ut och dansa hade jag inte tvekat en sekund, trots min motvilja och att jag inte ser någon glädje i det. Glädjen hennes sällskap hade givit mig skulle vägt upp för det 100 gånger om. Samma med Alexandra. Men med den här tjejen visste jag varken om jag skulle vara attraherad av henne eller om hon skulle vara attraherad av mig. Så, no way. Because the music that they constantly play. Jag stannade där jag satt. Funderade över mina alternativ. Kunde åka hem direkt, men det skulle bara kännas deppigt och systemet hade stängt. Sitta kvar här ensam, det var mer lockande. Här fanns ju en kran med öl, men i det stora hela vore det meningslöst. Mitt anteckningsblock låg kvar där hemma eftersom jag inte hade väntat mig att det skulle behövas. Jag sa tidigare att det här nog inte skulle bli en typisk dejt, och det hade jag helt rätt i. En typisk dejt, om man ska vara inskränkt bara för sakens skull, brukar innefatta en man och en kvinna. Inte en man och hans öl. Nåja, jag fick åtminstone en läppkontakt med min partner, så jag ska inte klaga. Ett tredje alternativ var att behålla min direkt länk till nattens andliga kärna, men utan att vara själv. Att börja prata med någon främling var uteslutet. Jag hade ju som sagt inte min författarutrustning, som var min vanliga isbrytare. Jag behövde för fan inte ens börja prata med någon vanligtvis. Folk kom fram till mig och pratade och var nyfikna. Det där skäms jag över att ens yttra. Fy fan vilken snöflinga som sitter och tror han är speciell jag var. Men det hände nästan uteslutande på Carmen och aldrig på Söderkällan. Jag har fortfarande aldrig hänt här, kan jag kommentera från nutid, 16 februari 2022. Visst, jag kunde gå till ICA och köpa ett block och en penna ämnad för CD-skivor, men det hade varit en handling av desperation och sådana belönas sällan. Det finns inga garantier här i världen, men det finns definitivt lättare sätt att hitta en dryckeskamrat. Jag testade både Parkliv 08 och Huseli dryckessällskap, två gruppchattar med så lik konstituens och så lik funktion att man kan undra varför det ens behövdes två separata chattar. Ingen respons. Alexandra jobbade. Jag skrev till och med till Koski, men han hade ingen lust.
Jag kommer inte ensam, men säkert bland de första. Vi ska alla samlas när vi möter det stora. Det finns plats för Guds anbevis här. Alla höga mål som vi gör. Jag vill ha er här. Jag vill ha er. Jag vill ha
vänta lite. Jag hade ju inte bara matchat med en person på Tinder idag. Jag hade ett wildcard kvar. Att jag inte tänkte på det tidigare. Vet inte riktigt hur jag fick det att hända, men plötsligt satt jag på en tunnelbana mot Östermalmstorg. På frågan hur jag beskrev mig hade jag svarat att jag var något av en hedonist. Fram till nyligen hade jag nog kallat mig själv dekadent. Men så hade jag sett en Tinder-profil av en person som beskrev sig med det ordet och det var smutsigt, äckligt, motbjudande. Och hon hade flera sexpartners samtidigt. Hedonism var väl en sak, men det här var bara dekadent. För mycket sena 20-talets Berlin. Hon tog emot mig i sin lägenhet på David Bagares gata. Vilket lustigt namn. Vem var David? Och var han alltså så bra på att baka att de döpte en hel gata efter honom? Men det var en tvärgata till Bigge Jallegatan och där hade jag delat, fast inte så här långt bort mot vattnet. 114-29 sträckte sig som längst till Birger Jarls 66. Wallenstams med myran och sen den evangeliska fria korskyrkan. Sen gick det över i, jag vet inte vad, 111. Känns som att det ligger för långt bort för att vara i 113s område. Uppför en brant backe såg jag att Nalen tydligen låg. Kände mest till det från när den unga Lasse Åberg, vem som nu hade skådespelat honom, bjöd ut en tjej på dans i Stig Helmers Story. Ett legendariskt etablissemang måste det vara. om det hade funnits ända sedan 50-talet. Sara hette hon. Hon var klädd i myskläder när hon kom ner och mötte mig. Jag vet inte om hon skulle ha fått plats i annat än mjukisbyxor och en stretchy hoodie. Överviktig vore nog ett passande ord. Men jag fick inte intrycket av valkar och sladdrigt fett. Mer än ganska rund och fast fetma. Nu kanske jag minns det här liksom lite dåligt. Det kanske inte var... Det var liksom ingen Amerika-fetma. Bla bla bla, dåligt med kvinnoideal och så vidare. Hon undrade hur resan hit hade gått när vi steg in i hissen och jag svarade att det gick fint men att mina fingrar hade blivit rätt kalla när jag stod utanför och väntade. Hon skulle nog hitta något sätt att värma upp mig, sa hon. Det var en lagom stor lägenhet. Inte så liten som min. Det fanns ändå en tydlig definierad hall och ett kök. Men inte så stor att man gick vilse eller distraherades av nyfikenhet över vad som gömde sig bakom den där dörren. Vinglaset som hon fyllde till bredden var däremot enormt. Extremt brett och extremt högt på en och samma gång. Det här skulle jag njuta av. Inte bara för att det var gratis alkohol, utan också för att inte bli påkommen med att ljuga vitt och brett om vilken hedonist jag var. I och för sig, vinet var vitt och glaset brett. When she calls, I'm always in the muddle. She's an ocean, I'm just a puddle. Never want to cause her any trouble. Do it now, causing me double. I can feel my head exposing now. I can feel my head. SSSB-loggan på väggarna i lägenhetshuset kände jag igen. Den skvallrade om att det var en studentlya jag befann mig i. Därför kunde jag på ett snyggt sätt klämma in frågan: vad är det nu du pluggar? Som om jag var en socialt kompetent individ som plockade upp små subtila signaler. Det var inom fältet pedagogik. Helt i min stil kastade jag inte bort tillfället att komma med det något aparta skrytet om att Elias mamma höll på att doktorera i didaktik. Som jag förstått har en del beröringspunkter, bara att pedagogik har specifikt med barns lärande att göra, till skillnad från didaktikens mer allmänna fokus. Man hör att pedagogik har med barn att göra från prefixet ped. Ett undantag där det dock pedometer som är en mer formell beteckning på en sån stegräknare man fäster i byxlinningen. Etymologi är ett oändligt fascinerande ämne. En film är en bra krycka när man inte känner någon och ses första gången. Jag kastade ett stort och brett nät och sa att Inception var en av mina favoriter, fastän jag inte alls är säker på att den är det. Men den är ju bra, och det var länge sedan jag såg den. Sist var nog när Elias följde med min familj upp till Idre. Det visade sig vara ett vist val. You have chosen wisely. För Sara hade inte heller sett den på ett bra tag, trots att hon också tyckte om den. Och den fanns på Netflix. Vilket, tycka vad man vill om det, är sättet de flesta konsumerar film på nu för tiden. Träffar man någon som är singel när man själv är ute på marknaden, finns en tendens att ens två kroppar närmar sig varandra om man ligger bredvid i en soffa, såvida inget annat är uttalat som förbjuder rörelsen. Alla fysiska kroppar har en massa och därför också en gravitation, en dragningskraft. Min attraktion var inte enorm till henne, men hennes massa var större än de flestas. Jag var 20, hon var kanske 32, men hon var varm och jag var ensam. Och vi låg i en soffa bredvid varandra och kollade på en film. Vårt gemensamma fokus låg någon annanstans än på våra respektive muskelknytten. Små steg blev inte pinsamma och övertydliga, utan en del av den naturliga ambiansen. och kunde bortförklara som redan misstag, då det enda som lyste upp sektionen av lägenheten som kan kallas för vardagsrum var televisionsapparaten fäst på väggen mitt emot. Hon kanske la sina ben över mina och jag kanske svarade genom att försiktigt stryka mina mot henne tillbaka. Hon kanske lutade sig mot mig och vilade sitt huvud mot min axel. Jag kanske lutade mitt tillbaka mot henne och tog ett fast men inte för hårt tag om hennes överarm, precis så att jag snuddade hennes bröst. Det gick som det brukar gå. Jag lämnades ensam i lägenheten en stund nästa morgon. Jag antar att Uber Eats och Foodora och sånt hade kommit till Sverige vid det här laget, men det kändes ändå fortfarande så exotiskt amerikanskt att hon gick ner för att möta upp personen som kom med maten. Hon hade satt på en tv-serie, Peep Show, som jag inte hade sett förut men kände till. Som en Maja, tänkte jag. En nattlig visit och sen en brittisk humorserie på morgonen som jag aldrig hade sett. Ja, vi hade haft sex. Vi började hångla lite under filmen. Sen gick vi och la oss i hennes säng. Vi kelade lite, men så sa hon plötsligt att bara så du vet så kommer vi inte ha sex ikväll. Vilket var konstigt sagt med tanke på att vi mindre än en halvtimme senare hade det. Och det var inte som att jag tvingade henne till något. Hon var om något den mer dominanta, vilket hon berättade att hon gillade att vara i sängen. Ja, det var ett knull. Varken bättre eller sämre än det brukar vara. Men för mig var det bra eftersom jag inte hade gjort det på så länge. Och för henne var det säkert något mindre bra eftersom jag inte hade gjort det på särskilt länge. Hon visade mig också ett klipp från ett kör-SM, eller om det var VM, som hennes kör hade varit med i. Hem igen till denna jävla lägenhet som jag verkligen var tvungen att börja städa och packa ihop mina grejer från snart. Jag skulle till Alexandra på kvällen och sen skulle vi ut på en Halloween-öl på Carmen med det vanliga gänget den 30:e. Och sen brann det verkligen i ändan på mig. Men jag är också en person som alltid får saker gjorda i absolut sista stund. Skriva färdigt en uppsats så att den blir klar precis innan deadline. Lägga sista orden på en översättning samma timme som den ska skickas in till uppdragsgivaren. Plugga inför ett prov på bussen till skolan. Jag fick hoppas att samma sak gäller nu. Och det var väl inte så monumentalt som jag byggde upp det i mitt huvud, den här flytten. Jag hade inte packat upp ens hälften av alla grejer från mina 3 flyttkartonger. Fick jag något litet gjort nu kunde jag i alla fall göra Alexandra stolt med att jag gjort något överhuvudtaget. Kanske kunde jag ta tag att tvätta mina kläder, vilket jag inte hade gjort en enda gång under de 2 månaderna som jag hade bott på Lappis. Nej fan, man måste ju boka tid. Okej, boka en tvätttid då. Det är bättre än ingenting.
Talking's not charming if you ain't got the proper fitness. Standing by the river of Conde, he sits a mirror in which he can't see himself but not be himself. Things tend to get turned around. It's quite a bloody mess of friends in a wooden dress, a maiden with spikes of iron humming the song of Siren. It's not real, of course, a dream, an intrusive thought that fancy makes him uneasy, guess he's a little crazy. Jack was about to wait for he thought it a perfect fit. Who wouldn't want to see your history flash by a second? He'd kind of figured out what the others thought him about. Boring off yet someone nice, but no good vice as clams onto his own head. That is a bloody mess of painting, with sweat drenched was a person who does desire Katie, the singing fire. In a just appears so joyful, others appear to hurt him. It's like things of by himself, Jack is disabled to breathe. That is a bloodiness, a woeful, a sweat drenched loss. Landlord, he's a quiet Katie, the single lawyer. He is predisposed to open up all his clothes. Here comes the past again.